Tack för din gåva. Vi ber och tror att den ska bli till välsignelse. Idag så ska jag predika om Jesu liknelse om talenterna. Du finner den i Matteus 25 och jag kommer göra det minst en söndag till. Kanske två söndagar till. Så det är en liten miniserie över Matteus 25. Och jag ska läsa den nu. Det är en lite längre liknelse. Från vers 14 till vers 30. Och Jesus, han säger: det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ena gav han 5 talenter, den andra 2, den tredje 1, åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Den som hade fått 5 talenter gav sig genast iväg och gjorde affärer med dem, så han tjänade 5 till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som hade fått 1 talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter en lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom och lämnade fram 5 till och sa: Herre, du gav mig 5 talenter. Här är 5 till som jag har tjänat. Hans herre sa: bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått 2 talenter kom fram och sa: Herre, du gav mig 2 talenter. Här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sa: bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått 1 enda talent steg också fram. Herre, sa han, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: du är en slö och dålig tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat mina pengar på banken så att jag hade kunnat få igen dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de 10 talenterna. Var en som har, han ska få, och det är överflöd. Men den som inte har, från honom ska också tas det han har. Kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret där ute. Där ska man gråta och skära tänder. Från den här liknelsen har vi fått ett känt uttryck. Vilket? Och det är lite svårare med den här översättningen. Behöver ni en ledtråd? I den gamla översättningen stod det inte talenter utan pund. Kan ni ingenting? Man ska inte gräva ner sitt pund. Precis. Att inte gräva ner sitt pund kommer från den här liknelsen. Men ordagrant står det talenter, och det är så man har översatt. Vet ni också att vi har fått ett ord från den här liknelsen? Vill ni ha en ledtråd? Men då är det väl inne i amerikanska underhållningsprogram. Det finns ett program som heter America Got Talent. America Got Talent. Alltså, Amerika har talang. Men på engelska så heter talang ordagrant talent. Och det kommer just från den här liknelsen. Alltså att man har en talang, en viss förmåga. Och att det är just ordet talent är egentligen lite fel, men det gör vi som en cliffhanger och kommer tillbaka nästa söndag. Men vad var en talent från början? Och på gamla testamentet tid var talent en viktighet på omkring 30 kilo. Sen på Jesu tid så blev en talent också en valutaenhet. Är det någon som har någon aning om hur mycket en talent, en silvertalent, var värd? Den var värd 6000 denarer. Och en denar var en arbetares dagslön. Så en talent motsvarar en stor summa pengar. Den som fick 5 talenter, han fick en summa som motsvarar 82 årslöner. Och den som fick 2, en som motsvarar 33 årslöner. Och den som fick en talent, som vi tycker inte var så mycket, han fick 16 årslöner. Så lågt räknat fick han med en talent 5 miljoner svenska kronor. Och idag så ska vi särskilt se på tjänaren med en talent. Det blir mer om det med 5 och 2 nästa söndag. Men den här tjänaren med en talent, han gräver ner den. Han gräver ner sin talent och konsekvensen för honom, det blir mörker, gråt och tandagnisslan. Vad är vår spontana reaktion på den konsekvensen? Tycker vi inte att hans herre är lite väl hård? Går det att få upp, jag vet inte hur mycket text det kom på varje och liksom lite var vi ska ligga någonstans. Men om det går där när han börjar tala med herren, tala med entalentaren. Ja, vi ligger där och sen får vi se om jag säger till det och tar nästa. Alltså, tycker vi inte han är lite väl hård? Alltså, tjänaren har ju inte slösat bort pengarna. Och han säger ju varför han har grävt ner dem. Han gör det på grund av att hans herre är hård och vill skörda det han inte har sått. Och hans herre säger ju inte emot honom utan verkar tvärtom hålla med. Alltså, tjänaren lämnar tillbaka samma summa som han fått. Han har inte gjort något fel. Och tvärtom så kan man ju tycka att hans farhåga besannas. Att hans herre verkligen är hård med tanke på konsekvensen. Mörker, gråt och tandagnisslan. Men för att spetsa till det lite. Att han inte gör något fel är själva problemet. Problemet är inte att han inte skulle göra något fel, utan att han inte gör något överhuvudtaget. Eller för att krångla till det ännu mer. Att inte göra något är också att göra något. Man gräver ner. Men vilka var förutsättningarna för vad var omständigheterna för den här tjänaren med en talent? Det står ju i Bibel 2000, han var tjänare. I grundtexten står det doulon, som på grekiska betyder slav, tjänare. Alltså han var slav eller livegen. Han kunde inte säga, nej, jag gillar inte det här, jag säger upp mig. Han hade inte den valmöjligheten, utan han har inget val. Och hans herre, men hans herre åker ju bort. Och fast tjänaren egentligen tillhör sin herre, så ger ju hans herre honom både stor frihet och ett väldigt stort förtroende. 5 miljoner kronor. Det har jag aldrig fått av er. Vi tycker ju liksom så här, eller som jag tänkt, en talent, ja, han fick så lite. Men det var ju inte lite. Men kanske var det då tvärtom, att Herren krävde för mycket av honom. Att det var över hans förmåga. Nej, var och en fick efter sin förmåga. Så varför gjorde tjänaren inget? Ja, han svarar ju på det själv. Han säger, omständigheterna var inte rätt. Eftersom du här är en hård man och vill skörda det du inte sått, så var jag rädd. Så tjänaren säger, det är inte mitt fel, det är ditt fel. För du är en sån hård och krävande herre. Jag har inte gjort något. Jag har inte gjort något fel. Men vad blir hans herres svar? Vi tar nästa där. För det första så håller han inte med om att han är hård. Och det finns inget som tyder på att han är en hård herre. Alltså, han har gett dem ett otroligt förtroende, de här tjänarna. Han har gett dem väldigt stor frihet. Han har rest långt bort. Och när de andra tjänarna, när de får liksom konsekvensen för dem, är ju inte efter förtjänst, utan båda får höra att de varit trogna i det lilla och att de ska bli anförtrodda mycket och att de ska få gå in i glädjen hos sin herre. Inget tyder på att det är en hård herre. Det andra herren säger, det är, du erkänner själv att du visste att jag ville att du skulle göra något med det du fått. Du visste förutsättningarna. Ändå gjorde du inget. Tjänaren säger, ja, men det beror på att jag var rädd. Men hans herre säger, du är en dålig och slö tjänare. Var han rädd eller var han lat? Ja, Ordspråksboken 22:13 säger, det är ett lejon på gatan. Jag blir dödad om jag går ut. Efesierbrevet säger, bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Jag vet att jag i mitt liv allt för många gånger har satt på mig bekvämlighetens sko på vänsterfoten och feghetens sko på högerfoten. Och de skorna går perfekt ihop. Det är ett lejon på gatorna. Jag kan inte gå ut. Omständigheterna är fel. Så jag måste ligga kvar här i soffan och titta på YouTube. Men det jag har funderat mycket på, det är, vad betyder det att hans herre säger att tjänaren borde åtminstone lämnat in pengarna på banken? Vad betyder det? Handlar det om att göra så lite som möjligt och ändå bli godkänd? Eller som en del verkar tänka när det gäller sin kristna tro, Hur långt bort kan jag komma från Jesus och ändå vara kristen? Är det liksom att bli godkänd med minsta möjliga marginal? Nej. Jag tror det handlar om något helt annat. Det hans herre säger är: du hade fått ett uppdrag att använda den talenten du hade fått, och du hade fått resurser, talenten, och du hade fått det efter din förmåga. Och du visste att jag ville att du skulle göra något med det du hade fått. Men du säger: nej, tyvärr, omständigheterna hindrade mig. Och då säger hans herre: okej. Men även om det var svårare omständigheter, även om det var så hade du kunnat göra något med det du hade. Du hade kunnat handla ut efter de omständigheterna du menade rådde. Det är ju så att vi har olika förmåga. Mer om det nästa gång. Men dessutom är det också så att vi har olika omständigheter. Och vissa omständigheter är svårare än andra. Men även i de svåraste omständigheterna så kan vi göra valet att ta ett aldrig så litet steg i rätt riktning. Och när vi gör det, då växer det lilla vi har. Som tjänarens herre säger: var och en som har, han ska få. När vi gör någonting med det vi har, vad det nu än vara må, då får vi ännu mer. Men den som inte gör något med det man har, då blir det som tjänaren säger: den som inget har, från honom ska tas också det han har. Det är ju väldigt motsägelsefullt där. Man har något, men man gör inget med det. Det är samma sak som att inte ha det. Alltså man gräver ner det och det ger ingenting. Men situationen med tjänaren med en talent mynnar ut i en avgörande fråga. Kunde han inte eller ville han inte? Tjänaren sa: jag kunde inte. Hans herre sa: du kunde gjort något, men ville inte. Vem har rätt? Vad säger du? Men det är ännu mer avgörande. Det är när frågan går in i våra egna liv. När är det vi inte kan? Och när är det vi inte vill? Och det är inte alltid lätt att svara på. Ibland kan vi, men vi vill inte och säger det ett lejon på gatorna. Men ibland är det också så, och det kanske är speciellt för frikyrkans folk, så kan man inte. Men tänker: nej, det är att jag inte vill. Och så gör man ändå, fast man inte kan. En bifråga man kan fundera över, som handlar om detta att vilja eller kunna, som liknelsen inte svarar på: han gjorde ingenting med sin talent. Frågan är: vad gjorde han istället? Vad gjorde han istället? För när vi väljer bort något så gör vi ju något annat istället. Ytterligare en sak som är lite viktigare att fundera över, som liknelsen inte heller svarar på. vad hade hänt om tjänaren med en talent hade sagt: Herre, jag har försökt använda talenten, men det blir inte mycket med det. Och nu finns bara 100 denarer kvar. Jag gick till ett kasino med pengarna och jag tänkte, där kan jag förmera dem. Men det sprack. Hade det blivit ännu värre? Vi får gå till en annan liknelse i Matteus 18 som också handlar om talenter, som också handlar om en tjänare som ska redovisa. Men där är grundtemat förlåtelse. Petrus frågar, hur många gånger ska jag förlåta? Och så många gånger som 7, och Jesus säger nej, 77. Alltså hur många gånger som helst. Men den här tjänaren, när han ska redovisa inför sin herre, så kan han inte ens visa upp det han skulle, det han hade fått, utan tvärtom, han har nog varit på kasino, för han har en skuld på 10 000 talenter. Du kan läsa det i Matteus 18. 10 000 talenter. Jag är ju nolla, men ni har ordning på nollorna. Det är alltså 10 000 gånger 5 miljoner. Om jag räknar rätt så blir det 10 miljarder. Rätta mig på kyrkaffet. 10 miljarder har han i skuld. Nu pratar vi Elon Musk och Bill Gates. Tjänaren bönfaller och säger, jag ska betala, men det är ju omöjligt. Så istället efterskänker hans herre hela skulden. Men direkt efter så stöter den här förlåtne tjänaren på en annan tjänare som är skyldig honom 100 denarer. En struntsumma i sammanhanget. Han kan inte heller betala, men den förlåtne tjänaren efterskänker inte skulden utan sätter 100 denartjänaren i fängelse. När den förlåtne tjänarens herre får reda på det, så händer detta. Jesus avslutar. I sin vrede lät hans herre bödelsträngarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så ska min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder. Tjänaren får sin skuld efterskänkt. Han får en 10 000 talenters förlåtelse. Han får en 10 000 talenters förlåtelse. Det får han att förvalta. Jag är övertygad om att tjänare med en talent hade sagt, Herre, förlåt mig, jag ångrar mig. Med uppriktigt hjärta sagt det, så hade han blivit förlåten. För skrift ska förklara skrift. Tyvärr gör ju tjänaren med 10 000 talenters förlåtelsen samma sak som entalenttjänaren. Här kommer han. Han har precis fått 10 000 talenters förlåtelse. Så träffar han på den här 100 denartjänaren. Men han använder inte vad han har fått. Utan han gräver ner det. Använde inte den offentliga förlåtelsen han hade fått. Han tog inte emot den. Han grävde ner den. För hade han tagit emot den, då hade han förlåtit tjänaren med 100 denarer 1000 gånger om. Nu är predikan slut. Jag tror du har förstått att liknelsen handlar inte om pengar utan om något mycket värdefullare. Guds rike. Himmelriket, som Matteus säger. I Guds rike är inte den första frågan vad vi kan, utan vad vi vill. Så vad vill du och jag när det gäller Guds rike? Du är välkommen att vara med och be i tystnad när jag ber nu från vår Fader. Herre, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Så som i himlen, så också i mitt liv. Amen.